Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och i vanlig ordning så är det ju jag, Lukas Salin, på ena sidan. Men gästen får alltid presentera sig med fullständigt namn. Så du ska få göra det.
Ja, mitt namn då Munga Aluta Simba.
Mm. Och då fick vi sätta uttalet också. Spiken kom och frågade mig för någon match sen här. Hur är det egentligen? Är det Munga eller Munga? Men nu har vi svaret.
Ja, Munga.
Mm. Munga. Munga. Ja. Vet du om det finns någon historia bakom namnet? Eller någon betydelse?
Munga, i och med att jag har en tvillingbror som heter Asokolo. Och där min pappa är från, då är det ett tvillingsnamn. Så tvillingar brukar heta så, Munga och Asokolo.
Brukar tvillingar heta
ja,
så?
Ja, det var så ja, för ett tag sedan.
Vet du om det betyder någonting så?
Jag vet inte om det betyder någonting så speciellt. Nej. Men jag vet bara att det är tvillingnamn som man brukar säga. Så, ja.
Jag gillar grejen.
Ja,
Men hur ålder?
23. Mm. 23, född 2000.
Mm. Smeknamn?
Smeknamn. Ja, jag har några genom året, några konstiga.
Ja, nu får vi höra.
Jag har haft Mowgli. Min kusin brukar kalla mig för Mowgli.
Ja.
Och Mogge har jag hört någon gång.
Men nu är det redan en Mogge i giffar.
Ja, precis. Ja. Nu får han ta det istället för mig. Men annars, ja, Mowgli brukar jag.
Ja, annars hade man kunnat tänka sig att det hade varit mycket Lejonkungen-referenser.
Ja.
Är det tröttsamt att höra?
Nej, faktiskt inte. Men det har varit många genom åren. Alltså. Ja. Många genom åren.
Vi får se. Tänkte det måste finnas mycket för en klack, liksom, en heja klack att ta sig an på Lejonkungens spåret om man vill det.
Ja, det var kul.
Vad brukar du käka till frukost?
Jag käkar till frukost. Det brukar vara någon macka, någon snabb macka. Jag brukar gilla melon, honungsmelon gillar jag. Och någon juice. Inte så värst mycket brukar jag äta.
Du är ingen stor frukostkille?
Nej.
Hur ser familjen ut?
Familjen, stor familj. Vi är fem bröder då. En mamma. Och pappan har gått bort när jag var lite yngre. Så ja, en stor familj. Många halvbröder också. Ja, och många kusiner också.
Mm.
Så det är en väldigt stor familj.
Vad härligt. Bor alla på ungefär samma ställe eller är ni utspridda?
Nu är det utspridda. Förut var det mer samma ställe, men nu är det lite mer utspritt.
Mm. Är du den som är mest långt norrut?
Ja, det tror jag nog. Ja. Jag tror, ja.
Modeklubb?
Modeklubb är Brommapojkarna.
Yes. Vad har du för största idol?
Största idol? Inom fotbollen eller tänker du?
Ja, du får svara brett här. Textor.
Ja, förebild skulle jag säga min mamma mest. Min mamma är min största förebild. Och mina bröder ser upp till väldigt mycket. Och om man står fotbollsmässigt så har jag ett par. Ben Arfa gillar jag väldigt mycket.
Varför då?
Nej, bara hans teknik och hans driv. Hur man bara liksom kan gå olika riktningar i fart. Det är något som jag gillar väldigt mycket. Özil gillar jag. Han spelar fattning och blick. Och Neymar. Det ser sig självt. Man behöver inte någon större. Nej, exakt.
Ni båda gillar en mot en grejen.
Exakt, exakt.
Men jag tror vi ska återkomma till din familj också, tror jag.
Ja.
Speciellt eftersom ni bröder har spelat ihop också. Vilket är en härlig grej. Vad gör du av en ledig dag?
En ledig dag? Bara hemma. Jag gillar att vara hemma. Sova. Så väldigt mycket. Jag tror det var i vintras när jag var i Spanien med Brando. Min rumskamrat gnällde alltid på att jag sov för mycket.
Han hade tråkigt.
Han hade tråkigt alltså. Och han var väldigt, han ville alltid hålla på att busa, men jag orkade inte. Så det brukar vara, ja, bara softa hemma bara. Mycket FaceTime med vänner. När man är själv mycket också, så det blir FaceTime.
Vad, har du några laster?
Laster, vad är det?
Laster, alltså röker, snusar, nej, spelar, äter för mycket godis.
Nej, eller tv-spel om det räknas som en last.
Det kan räknas som en last.
Okej, ja, då är det tv-spel då. Ja. Ja, då kan man ta.
Det snor din fokus.
Ja, och vet du det, om godis och sånt. Ja. Nej, jag är inte godis så mycket. Nej. Men gifflar, jag älskar gifflar.
Ja, då är du på rätt ställe, giffarna.
Ja.
Men finns liksom när du spelar tv-spel då, vad är det som
nu senaste tiden har varit mycket Call of Duty. Mm. Mycket Call of Duty.
Mm. Vad lyssnar du på?
Lyssnar på mest rap. Fransk rap, svensk rap och amerikansk rap. Och sen gillar jag afrikansk musik väldigt mycket.
Mm. Har du många språk förresten?
Alltså, jag borde kunna mer än vad jag egentligen ska. Men min moderspråk är ju swahili.
Mm.
Swahili. Det pratar min mamma hela tiden. Och min mamma kan franska också. Försökte lära oss franska när jag var yngre, men det gick inte så bra. Och engelska såklart.
Mm. Men du fångar lite genom rappen.
Ja, exakt, exakt, exakt.
Vem i laget är du närmast?
Yuni Shino, skulle du säga.
Varför hittar ni varandra? Liksom?
Man känner igen sig mycket i Yuni Shino. Liksom. När man var yngre själv.
Mm.
Så jag tror man dras till det.
Mm. Han kommer också från en stor familj.
Precis. Så man, när man förklarar så mycket, då känner man igen sig själv.
Ja.
Så man dras till det.
Ja.
Så, Yuni Shino.
Och, har du någon dold talang?
Dold talang? Bra på tv-spel, men även om det är en dold talang. Jag vet fan.
Nej. Du ser, ingen laga mat eller någonting.
Jag kan laga mat, det kan jag. Ja. Jag kan bra laga mat.
Om karriären skulle ta slut imorgon, vad skulle du jobba med då?
Vad skulle jag jobba med då? Jag gillar, har jag märkt, redigera i videos och sånt. Mm. Jag har märkt att jag gillar väldigt mycket. Så kanske någonting inom sånt.
Du kan söka jobb här.
Ja, precis.
Får se. Om korsbandet går så är
ja,
du
precis. Då.
Den kompetensen behövs här.
Precis.
Då är vi liksom, nu har vi värmt upp dig lite. Så nu tänker jag att vi ska kasta oss in på livet. Säga.
Ja.
Men ja, det är så det är.
Ja.
Under vilka förhållanden växte du upp? Hur var det?
Nej, jag skulle säga det var en rolig uppväxt.
Mm.
Jag kommer från norra Stockholm där. En liten ort där uppe. Med vänner. Väldigt kul. Mycket fotboll såklart. Sena kvällar och sånt. Och sen äldre bröder som spelade fotboll. Så man drog sig till det. Så det var mycket, mycket fotboll. Pappa gillade fotboll. Mamma älskade fotboll också. Så en rolig uppväxt skulle jag nog säga.
Mm. Och bodde alla ni bröder hemma samtidigt också? För det är lite ålders...
Ja, det är lite ålders... Ja, vi bodde från början såklart så bodde alla. Men sen flyttade de ut till klubbar som var lite längre utanför Stockholm. Eller om de pluggade samtidigt. Så det blev till slut bara jag, min tvillingbror och min mamma där.
Mm.
Så nu är det bara min tvillingbror och min mamma.
Mm.
Hemma och tjafsar hela tiden.
Han får komma upp i norrut.
Ja, han måste ta paus.
Han kan väl spela fotboll okej också?
Nej, han är duktig, riktigt duktig.
Mm.
Men ja, hoppas det går vägen för honom. Liksom.
Ja. Men du började spela fotboll i BP, berättar du. Hur var det naturliga valet?
Jag tror det var det nog. Mm. För min äldsta bror spelade också i BP när han... när han var yngre då.
Vad heter han?
Mutaka Simba.
Mm.
Och jag tror det blev lättare för oss. För jag tror min mamma ringde så här, sportchefen bara.
Mm.
Och de visste ju att Mutaka. Och så tänkte de kanske också är bra.
Mm.
Så vi fick komma in ju mitt i ett så här, tryout grej.
Ja.
Så
hur gammal var du då?
Det var jag och min tvillingbror då. Vi var 7 år gamla.
Ja.
7 år gamla.
Är ni enäggstvillingar?
Nej, två ägg.
Ja.
Vi är absolut inte lika.
Nej.
Gud, nej, jag kan inte vara lika som han.
Ja. Men hur har det varit då? Fem bröder tillsammans. Hur har ni varit gentemot varandra?
Nej, jag tror det är mycket... Det är perioder man är långt ifrån varandra. Så ibland, vissa perioder kan man tappa mer kontakt.
Mm.
Men ja, jag tycker det är en bra relation mellan oss. Ja, en bra relation ska jag säga.
Men det är inte så här, det är inte tjafsigt mellan er utan ni har...
Nej, eller kanske små gräl. Ja. Så det är klart, bröder grälar ju, så det kanske är några gräl ibland. Men ja, annars brukar det vara bra.
Ja. Men och med tiden då så spelade ni också tillsammans, som jag kom till. Eller vi ska komma dit.
Ja.
Men du berättade också här när jag frågade om familjen, du berättade att din pappa hade gått bort. Får jag fråga, hur gammal var du då?
Jag var 7 år 2008. Jag skulle fira 8 det året. Så ja.
Hur var det?
Det var såklart tufft.
Mm.
Jag tror man lärde sig i den tiden då att det var så livet funkar. Så man var tvungen att liksom växa upp ganska snabbt.
Mm.
Och inse att det är typ så här livet funkar. Men ja, nu man ältar inte så mycket. Det är ju gott. Men man vet ändå finns att man vet ändå att han finns kvar någonstans.
Mm.
Så det är ändå en lättnad liksom.
Mm. Är det, du behöver ju inte berätta om de bitarna om du inte vill. Det väljer du själv, men var det av sjukdom eller var
av sjukdom.
Vilken orsak?
Av sjukdom. Ja. Sjukdom.
Tråkigt och jag beklagar såklart. För du berättade också om din mamma. Hon var den första du nämnde som idol och förebild. Kan du berätta varför?
Nej, för ja, såklart. Ta hand om 5 barn själv. Det kan inte vara världens enklaste grej. Och det kändes som att hon såg alltid positiva ur saker. Alltid när det var lite mer tuffare. Så det är någonting man tar med sig hela tiden. Varje gång det blir lite tuffare så kan man ändå se någonting positivt ute, utifrån det. Så ja, att alltid kämpa också under omständigheterna man får, har hon lärt mig.
Har det smittat av sig på dig mycket i ditt sätt?
Jag tror det har smittat av väldigt mycket på hur jag ser saker. Och när motgångar kommer så kan man ändå vara lite se någonting positivt ur det. Och se större bild av saker.
Man ser ju ofta leendet på dig.
Precis. Jag tror det är något alla mina bröder har.
Mm.
Alla mina bröder och min mamma. Det är någonting lika där.
Ja.
Alla har exakt samma leende också.
Men är det den här lärdomen liksom, eller se på det positiva, kämpa oavsett vad, är det en av de viktigaste delarna du har med dig från din uppväxt så?
Jag tror det.
Mm.
Jag tror det är den viktigaste. För man har ju stött på motgångar, olika motgångar. Och man känner ändå någonstans i det att man kan ta sig över det. Bara att man liksom ligger i hela tiden. Så ja, det har hjälpt mig väldigt mycket.
Mm. Nej, vid vilka tillfällen märkte man det på din mamma att hon hade den här inställningen?
Man märker ju när saker går lite tuffare då att hon ändå ler.
Mm.
Jag har inget konkret sånt där.
Nej.
Men man märker att hon är alltid glad. Även fast man kanske märker så här att det är lite tuffare. Men ja, det är nog det.
Mm. Och i, liksom i största allmänhet i vardagen.
Ja.
Sådär, när man låser in tvätten i tvättstugan. Eller?
Ja, hon gör allt med glädje också.
Ja.
Hon tar musik och...
Ja.
Dansar och liksom ja, större när man är uppe och sover och busar och såna här grejer. Så med allting med leende alltså.
Ja. Vad härligt. Vad, för liksom det här stämningen man har hemifrån är ju, det är ju intressant hur man va, hur har er stämning varit?
Stämningen har varit en glad stämning.
Mm.
När jag växte upp, som sagt, mycket musik hemma.
Vad är det för musik som rullar?
Afrikansk musik. Aha. Mamma har sett allt på samma musik.
Ja.
Så det är alltid, och hon dansar. Hon är den busigaste också av alla i familjen. Så det, man dansar hela tiden. Så det är alltid den stämningen man har när man kommer hem.
Så det är liksom, det är det på swahili då?
Ja, swahili.
Ja. Ja, och trummor och
ja.
Härligt. Har du mycket dans i kroppen då?
Jag dansade mer förut. Alltså. Mm. Nu har jag blivit lite mer stelare. Alltså.
Mm. Fotboll har den effekten.
Ja, exakt. Ja. Men ja, jag måste mycket upp mig lite mer. Jag har några målgester sparade.
Har du det?
Ja, ja, ja.
Har du någon målgest förresten?
Jag har inte så mycket mål. Så jag har inte fått chansen. Man har några tankar där.
Ja, det kommer. Vi får se. Du har en liten arsenal.
Ja, precis.
Men tron är också en viktig del i ditt liv, förstår jag. Kan du berätta?
Ja, jag blev mer praktiserande när jag var 17 år gammal, muslim då.
Mm.
Min mamma har alltid varit muslim och hon har alltid påminnt oss lite ibland. Hon har inte varit på oss så mycket att vi borde bli muslimer, men det steget tog jag 2017 och hjälpte mig väldigt mycket i mitt liv.
Var det någonting speciellt som fick dig att bestämma dig för det?
Jag har ingen sån här speciell situation som, men jag kände bara att jag behövde någonting och som kunde vägleda mig på ett bra sätt.
Mm. Varför kände du det?
Nej, det kändes bara när saker går lite tuffare, man behöver lite någonting att hoppas på. Och att man alltid tror, jag känner alltid tron har alltid hjälpt mig i tuffare situationer liksom. Att man kan ändå liksom ligga i.
Mm.
Så det är någonting man ser fram emot med, som något som inte man vet kommer, men man ser alltid fram emot det. Och det jag tror har hjälpt mig väldigt mycket i det.
Hade du någon tuffare period då? Alltså,
nej, det var mest på fotboll när saker går lite trögare. Ja. Då, eller något sånt, eller i livet på allmänt. Alla går ju upp och ner i livet. Ju.
Mm. Så. Ja, men man kan förstå det också och relatera till känslan, även om jag själv inte är troende, men just det här att liksom, om man tänker på saknad exempelvis, det är aldrig en bra drivkraft att sakna ett mål, men längta efter ett mål, det är ju något helt annat, det kan föra dig framåt. Precis. Att se på det med från den ljusa sidan.
Precis.
Egentligen handlar det om samma sak, det är någonting som inte är här, men längtan tar dig dit, saknad kanske för dig längre ifrån det egentligen.
Precis,
kan aldrig ta dig någonstans.
Nej, men det stämmer väldigt. Och det är exakt så jag tänker när det går lite tyngre. Att man bara kollar framåt. Liksom. Någonting, det kan bli bra. Men man vet inte när, men det blir bra. Man vet man.
men det är ju också, det är ungefär där som din fotboll började booma också lite grann. Och ta fart, va?
Precis.
För när du var 15-16 när ni flyttade, va?
Nej, vi har alltid bort där uppe.
Ja. Okej, okay. Men du började spela med Håbo då?
Ja, precis.
Istället för Brommapojkarna?
Nej, då kom jag från Hammarby.
Ja, okej. Okay.
Spelade Hammarby då.
Jag har missat att du har tagit det steget också. När gick du till Hammarby då?
Eller först efter Brommapojkarna så spelade jag AFC som var i Stockholm. Och sen efter AFC blev det Hammarby. Och sen var jag i Hammarby, det var inte så länge, kanske ett år. Och sen, ja, som min bror att tog min bror oss till med min tvillingbror till Håbo då. Så.
Just det. Så du hann med alltid där innan du var. Var du 16 när du gick över till?
15.
15.
15, precis.
Hur var liksom de här åren fram till det då? Fram till bytet till Håbo. Hur var du som fotbollsspelare då?
Jag skulle säga den fotbollsspelaren jag är idag, som jag blev formad till, var mycket när jag var i AFC, skulle jag nog säga. Där vi tränade väldigt mycket teknik. Alla kunde dribbla, alla hade fantastisk teknik. Och det var det enda vi tränade på. Så jag tror det formade mest till den jag är idag. Också, man gillade att dribbla liksom hela tiden. Och man fick alltid beröm när man dribblade. Och AFC formade mig som spelare, och hur jag tänker fotboll idag.
Hur var liksom AFC-akademin? Det här måste nästan vara på tiden då de var samarbetsklubb med AIK. Eller det här är senare.
Jag tror det är lite tidigare än det där. Det var Väsby. Det var inom Väsby-tiderna.
Ja,
just det. Ja, så då var akademin i Stockholm.
Mm.
Ja, och, ja, den är roligaste tiden faktiskt som fotbollsspelare jag hade där.
Just för
alltså med vännerna där, eller spelarna där, vänner för livet, alla där. Alla kom så nära varandra och sen, nej, det var en fantastisk tid där.
Är det flera av er som fortfarande spelar på högre nivå?
Ja, det finns en som spelar i division 1. Ayumide i Bodo heter han. Fantastisk teknik också.
I vilket lag?
Oskarshamn.
Ja.
En av de sjukare MOTN spelarna man har sett.
Är han bättre än dig?
MOTN, ja, 100%.
Och du är bra MOTN.
Ja, det ska man säga. Och sen Pascal Simba, min kusin.
Just det, som idag är i Sollentuna.
Sollentuna, precis. Precis.
Vad kan han?
han har också bra teknik. Men han är lite mer större nu.
Ja.
Lite mer target, lite snabb. Och sen är det nog division 2 nivå också.
Ja. Ja, vi får se om Tommy Naurin lyssnar på podden.
Ja, det måste han göra.
Men det kanske finns någon kille där om man vill ha fler en mot en.
Precis, precis.
Utmanare. Då får han lyssna på dig.
Precis.
Men ja, men okej. Okay. Men sen så blev det den här flytten till Håbo.
Ja.
Hur kom det sig? För där började seniorkarriären. Egentligen.
Ja, det var mest min bror Heradi som tryckte på det mest. Och han sa, anledningen var att...
Var det han som var kapten där i
Håbo? Ja, precis. Mm. Precis. Och anledningen han tog oss dit, för han, alla mina bröder har ju spelat akademin hela vägen upp, eller försökt. Och de sa typ att... Jag tyckte de tyckte det var bättre om att man får senior så tidigt som möjligt. Och ja, just den anledningen så tog han dit oss och övertalade oss att det är mycket bättre att spela senior och att sådana här U17 SM och sådana grejer, att inte spela så mycket roll i längden liksom. Att man får senior tidigt som möjligt, vilket jag tyckte var riktigt bra val vi gjorde då. Så stod loss till han.
Ja. Men vad, ja, det funkade så bra för dig.
Blev du
ordinarie direkt och kom in i det? Eller?
Nej, det tog ett tag. Jag tränade med A-laget länge innan jag blev ordinarie och fick spela. Men man kände bara att träningarna, att man blev mycket bättre. Och sen när man gick så till kan det vara upplandslaget, stadslaget, och så kände man att man var före. I och med så att det går, man tänker mycket snabbare. Så jag tyckte det hjälpte en väldigt mycket i ung ålder. Alltså.
Det där... Det är ju jätteintressant, och speciellt tittar man på fotbollsklimatet i Medelpad där, som är ju ganska nytt för dig, men då är det ju liksom Giffarnas akademi, sen är det en jättelucka mellan Giffarnas A-lag och lokalfotbollen. Ja. Vi har inget lag på division 2 eller division 1 nivå, utan då kommer division 3. Och där har man någonting att jobba med här i distriktet. Men för dig funkade det väldigt bra.
Ja, det funkade för mig. Jag tycker väldigt synd att det är så, att det är sån storlek. Ja. Det hade varit väldigt bra om åtminstone division 2.
Ja.
Att unga killar kan få chansen där. Det hade varit det.
För det är just tempot som du,
precis,
som
precis.
Du kände att du gick med dig. Och då var ni fem bröder ihop i laget.
Precis. Inte första året. Då var vi bara tre. Jag och min tvillingbror och kaptenen då.
Hur många år blev det där då?
Det var bara ett år där.
Ja.
Det var bara ett år. Vi fick inte så många matcher ihop alla tillsammans.
Nej.
För de var skadade mycket.
Ja, okay.
Men min första matchen då spelade alla. Hela backlinjen var mina bröder. Sen var jag ytter.
Men hur var det då att spela allihopa tillsammans?
Det var kul. Det var kul som fan faktiskt. Det var väldigt roligt. Man lärde sig mycket. Det gick tufft det året. Vi åkte ner. Det året. Så det var, på så sätt var det ju inte kul.
Nej.
Men att dela samma lag med sina bröder, omklädningsrum och sånt, det var väldigt roligt.
Men och ni fick också lite nationell uppmärksamhet så där. Jag tror Aftonbladet fångade upp det. Senare tror jag någon norsk tidning också har fångat upp det.
Ja, de fick reda på det när jag var i brand där. Och sen frågade de mig, och det blev också en liten grej där också. Ja.
Men vad hände där då när du började ändå få lite seniorfotboll? Spelade du mycket här, för du var ju fortfarande väldigt ung?
Ja, jag fick spela, speciellt det året när vi åkte ner, då fick jag spela väldigt mycket, vilket hjälpte mig otroligt mycket i min utveckling faktiskt, få seniorfotboll. Och sen därefter, efter det så gick jag till Karlberg i division 2.
Var det Kalle Karlsson då som
tog in dig? Ja, precis. De tog in mig där då.
som för den lyssnare som inte är bekant med Kalle då, så var ju det också Kalle som plockade in Douglas till Karlberg och nu tränar Västerås.
Precis, precis.
Men okej, okay, hur kom det upp då? Hur närmade han sig dig?
Jag tror från början att sportchefen Lelle Sandahl, som är härifrån. Ja, precis.
Gammal IFK.
Ja, som tog kontakt. Jag vet inte exakt hur det var, men tog kontakt med någon som och vi kunde gå och träna. Då var det 4 stycken från Håbo. Det var jag, Danilo Alsayed som spelar i Sandefjord nu i Norge. Min tvillingbror och Oskar Kilgren som spelar i Karlstad nu. Och alla vi gick dit och tränade ett tag där, men som ville de inte, och då blev bara jag kvar. Och sen tog jag steget dit.
Vad betyder det för dig? Det har vi faktiskt fått en lyssnarfråga på, ska jag säga. Ska se om jag kan bläddra fram där. Jo, Mattias Johansson heter han som har frågat. Jag vet att det är en gammal karlbergare. Han säger, vad betyder året i KB att spela för Kalle Karlsson?
Det var ett roligt år. Väldigt roligt år. Vi var topplag då det året. Jag vet, det var många som kollade på Karlberg. Men vi gick inte hela vägen där. Men det var ett roligt år. En väldigt rolig grupp. Som jag ibland har kontakt med fortfarande. Och sen hade vi var nära på att gå vidare i kuppen där mot Dalkurd.
Precis.
Som blev väldigt uppmärksammad där.
Där gjorde du mål, va?
Ja, precis. Precis. Vi gjorde mål där. Så nej, överlag så var jag väldigt nöjd med det året.
Men det där målet, förstod jag, det lockade ganska stor uppmärksamhet, va?
Jo, det gjorde det.
Var det klubbar som började rycka i dig då?
Alltså, inte rycka. Jag vet inte om det var, hur konkret det var då. Nej. Men man fick höra lite intressen. Jag tror det var första gången man fick lite uppmärksamhet då. Ja. Så det var kul.
Hur var det?
Nej, det var roligt faktiskt. Man har väntat på såna, man väntade på såna matcher, att de skulle komma fram så man kunde visa upp sig liksom. Och det var mycket, det var första gången jag spelade inför, vad var det, jag tror det var typ 1000 pers, och då var man skit alltså jättehypad innan. Så nej, det var kul.
För där, det är ju också någonting intressant att du hade ju ändå valt bort lite vägen genom akademierna.
Ja.
För att gå den här vägen. Och jag tänker, rätta mig om jag har fel, men att det inte är samma uppmärksamhet man får heller när man väljer att gå via Håbo och Karlberg.
Nej, det är faktiskt väldigt sant. Jag tror att det var många som, när jag gick till Håbo, det var många som trodde jag slutade spela fotboll.
Ja.
man hörde inte så mycket.
Ner, eller?
Ja, precis, man hörde inte. Jag gick från Hammarby till Håbo och då trodde folk man hade slutat, för det är inte så mycket uppmärksamhet.
Nej.
Där har du ju rätt. Men Man visste hela tiden att det är en i längden. Och man väntade.
Men hur kan du vara så säker på det då? Du hör ju inte om jättemånga spelare.
Nej, det är sant. Ja. Man märkte när man var i stadslaget sånt, att man var lite mer snabbare i tanken än de andra. Så man tänkte, det hjälper ju. Och sen väntade på såna här matcher när man spelade mot höga i divisionen, så division 1 eller super, då man var skittaggad, minns jag. Och bara visa sig hela tiden. Så jag tror jag var väldigt hungrig i alla fall hela tiden under många år under de underdivisionerna.
Just den där matchen mot Dalkurd var en sån match.
Ja, precis.
Som du bara hade väntat på.
Ja. Jag minns, jag sa till alla grabbarna där hemma, alla måste komma. Ja. Det kör vi idag.
Och det blev det, va?
Ja, det var, jag minns, det är en bra match.
Alltså, det ligger ju ut ett någon så här highlights-paket typ på YouTube med det. Någon som har filmat av en skärm, tror jag. Men det ligger ute där. Det är nog här ett bra nummer du bjuder på.
Ja, jo, eller målet. Ja, det var ett fint mål. Fint mål.
Kan du berätta?
Hur var det nu igen? Jag tror det var en kontring upp från en långboll, och sen var det en löpduell som jag vinner. Och så vinner jag bollen. Och så springer jag hamnar utanför straffområdet. Och så lägger jag den bort sig.
Och då exploderar det, eller?
Ja, då exploderar det.
Men Dalkurd bjöd in det på provspel sen, va?
Ja.
Var det samma år?
Ja, det var någon månad efter det faktiskt. Ja. Någon månad efter det.
Hur var det att komma dit?
Nej, det var det var en upplevelse. Det var första gången man fick, som sagt, man fick uppmärksamhet och sånt. Mm. Så det var väldigt kul upplevelse, men det blev bara en träning, tror jag, det. Och sen någon träningsmatch, och sen blev det inte så mycket mer.
Nej, det blev ingenting.
Nej,
det blev ingenting. Varför inte?
Det vet jag faktiskt inte. Nej. Det vet jag inte.
Istället så nej, det blev inte dem, men du tog ett kliv upp i alla fall.
Ja.
Till Sandviken.
Till Sandviken, precis. Mm. Precis.
Varför då?
Nej, jag tyckte att, kände då att det var ett rimligt steg för mig att ta en division upp och utvecklas där. Och Sandviken är en väldigt, väldigt fin klubb.
Mm.
Som jag gillar väldigt mycket. Så det var en bra klubb att vara i, faktiskt.
Mm. Hur gammal var du då när du gick till Sandviken?
Alltså? Jag var 18 då. Ja. Skulle fylla 19 det året.
Men jag tänker, hur gick det med skolan här då? Var du fortfarande i skolan?
Jag gick i skolan 2 år där uppe i Stockholm.
Ja.
Sen sista halvåret,
ja,
för jag flyttade på vintern, så fick jag gå i skolan i Gävle.
Okej.
Okay. Ja, så man fick göra sista halvåret
i Gävle. Du klarade det, du tog hand om grejerna i alla fall.
Ja, precis. Ja. Någorlunda bra. Ja. På gränsen.
Ja. Vad gick du för linje?
Ekonomi.
Ja.
Ekonomi gick jag.
Var det någon form av fotbollsinriktning på det? Eller
var det? Nej, det var det inte. Nej.
Men, ja, men okej. Och i Sandviken, vad kom den övergången att betyda för dig sen?
Nej, det var också en lärorik tid. Man fick spela på en bra nivå. Det var också en fantastisk grupp man fick spela i. Ja, bra organisation. Skulle jag nog säga att det är.
Mm.
Nej, jag gillade väldigt mycket tiden.
Det är ju mycket spelare som går vidare. Liksom,
precis.
Från Sandviken också.
Ja.
Men jag var tvungen att plocka fram det framför mig. Hur det liksom såg ut. Men andra året ser ut att ha varit. Ja, men då gick du till Västerås. Mitt under det året.
Ja, på sommaren då.
Ja.
På sommaren.
Var det Kalle igen då?
Jag tror det var både han och Askebrand som var tränare som var intresserade.
Mm.
Och Robin Blomé som var sportchefen. Det var alla tre. Liksom.
Just det.
Så ja, så man gick dit på sommaren.
Mm. Och hur var det? Alltså, jag tänker lite på att Kalle återkommer på något sätt. Har han varit viktig eller är det andra som har varit viktiga för dig under den här?
Såklart Kalle har varit viktig i den biten. För jag tror du underlättade mig när jag kom dit. För han kände ju mig innan. Mm. Han visste hur jag var som människa och spelare. Så såklart det underlättade väldigt mycket. Men jag skulle säga, som allt, personerna där, Askenbrand var också fantastisk mot mig också.
Mm.
Så som helheten var ju bra.
Mm.
Där.
För det gick ju så fort där på något sätt egentligen från Sandviken i ettan till Västerås i superettan.
Ja.
Du gör en del poäng direkt.
Ja.
Och man börjar direkt kunna läsa att typ IFK Göteborg är där och rycker, och det talades om flera allsvenska klubbar, tror jag.
Ja.
Hur var den där tiden?
Den tiden, som sagt, det gick väldigt snabbt. Men jag kände hela tiden det var någonting jag var redo för.
Mm.
Jag var alltid redo för den chansen. Man har alltid väntat på det där hela livet. Att kunna visa sig. Så jag var alltid hungrig hela tiden. Att visa. Jag var aldrig rädd för att göra min grej. Så på så sätt, ja, så var det väldigt bra. Och som sagt, det gick väldigt snabbt. Men jag tror jag sa i någon artikel någon förut att jag visste bara att jag skulle spela. Att jag visste att det skulle bli så här.
Mm.
Så det var någonting jag var väldigt säker på.
Hur kunde du vara så säker då?
Jag har alltid varit säker på mig själv. Jag har alltid varit det. Så ja, det är bara någonting som jag alltid haft.
Men händer det någonting speciellt med dig då utvecklingsmässigt?
Inte någonting så jättestort. Men jag minns att det var meningen att jag skulle liksom ta det som ett inlärningshalvår liksom, från början. Men sen fick jag starten på någon som blev sjuk. Och så fick jag starta. Och så gjorde jag väldigt bra. Och så fick jag fortsätta liksom. Och så gick det uppåt hela tiden.
Det gick inte att bänka dig sen?
Nej, det gick.
Men hade det hänt någonting? Kände du att Det är någonting nu som funkar, som bara
jag tror jag
sticker iväg, eller att du utvecklade någonting.
Ja, i Västerås, jag tror var det spelsättet du spelade passade mig väldigt mycket. Det var, jag hade spelat wingback med Kalle i Karlberg, höger wingback, vilket var inte så, alltså man vänsterfotar höger wingback var inte så vanligt då. Och sen fick jag göra det igen i Västerås, och då fick jag kliva fram där, så det passade mig väldigt bra, och så anpassade man sig till tempot också, till superettan tempot och ja, hela den biten, så det gick. När man hade gjort det så kände man att ja, nu är man inne i tempot, och då gick det väldigt mycket bättre.
Och när det började snackas då om allsvenska klubbar och så, hur nära var det då?
Det var väldigt nära med, eller inte väldigt nära, men det var nära med någon klubb.
Göteborg.
Göteborg vet jag inte hur.
Vad de det skrevs mest om, tror jag.
Ja, det skrev mest om dem. Och så var det några andra klubbar som ja, skulle skicka bud, vad jag vet. Men jag brukar inte lägga så mycket energi på det.
Nej, det är jag som lägger
det. Nej, jag brukar säga till mina representanter eller agenter att när det blir konkret, då kan vi ta det. Annars gäller det inte bara prata om sånt. För då är det mycket fokus som tar.
Ja, men istället då, hade du mycket att välja på liksom, när det blev brann till slut?
Ja, det hade jag nog. Det hade jag nog.
Vad var det som gjorde att valet föll på dem då?
Nej, brann, det var att de presterade en plan som var väldigt intressant för mig. Att de skulle göra lång kontrakt och jag skulle få tid att utvecklas där och hela den biten. Och de satsade väldigt mycket ungt. Spelade mycket ungt då. Så man skulle få chansen. Och det var stor klubb, fin klubb. Så det var hela helheten som var intressant.
Och för första året, du fick spela en, ganska mycket inhopp.
Ja, jag fick spela i början, vet jag. Och sen tränaren som hämtade mig fick sparken då. Och tränaren tog över då, och då blev det mycket inhopp på hösten där.
Hade de norska tränare då?
Ja, norska, det var två norska.
För jag måste nästan tänka, när var det Norling hade dem? För han hade dem.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om 2014.
Okej, det är så långt bak.
Ja, det är så långt. Vad jag vet.
Alla år bara flyter ihop.
Ja,
precis. Jag började bli så gammal. Men okej, så de bytte tränare och då var det tuffare för dig.
Ja, då blev det lite mer tuffare.
Ja.
Och vi var ju i en situation som var inte bra alls. Vi låg ju långt ner där. Så det var mest spelare för att överleva liksom. Och då blir ju den planen som, det ändras ju, fotboll blir ju så. Att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Så det blir allt. Helheten då blir tuffare.
Så istället då år två när de åker ur, tycker man så här, det borde kunna vara läge för dem att släppa fram dig då. Men så blev det inte.
Nej, så blev det inte.
Vad gjorde de istället?
Nej, de ville låna ut mig då.
Ja.
Och så blev det Värmo sista dagen där på fönstret.
Hur kände du över det?
Nej, jag var glad inför det. Att spela allsvenska, aldrig spela allsvenska. Det är en stor dröm för mig då. Så jag var väldigt taggad på det liksom.
Hur var miljön i Värnamo då?
Värnamo, miljön är väldigt speciell. Väldigt speciell skulle jag säga.
På vilket sätt?
Det är en väldigt familjär klubb. Inte som alla andra klubbar liksom. En fin klubb, fina människor runt omkring. Och också en fantastisk grupp var det också. Så ja, det skulle säga bra grej om NO.
Mm. Och de har ju, ja men han, Kim Hellberg där,
ja,
har gjort mycket med allsvenska offensiva spelare,
ja,
framförallt.
Ja.
Hur var det samarbetet?
Kim, jag tror då året jag var skadad när jag kom, så... Och sen när jag kom tillbaka så hade laget redan satt. Så man fick inte så mycket speltid. Och, det var mest fokus på andra då.
Ja.
Så den relation, vi hade inte den relationen skulle jag nog säga.
Okay. Och, annars pratar man ju så mycket om Jonas Thern när man pratar om Värnamo. Hur mycket Jonas Thern är det egentligen?
Skulle säga, Jonas Thern betyder väldigt mycket. Han har gjort väldigt mycket för Värnamo.
Mm.
Men... Och han var fantastisk mot mig också.
Mm.
Han var riktigt, riktigt bra. Och vi hade en bra relation. Han hjälpte mig väldigt mycket. Fotboll, hur man ska tänka och så. Så nej, han var väldigt bra.
Så det, du snappade upp en del där ändå, den vägen liksom?
Ja, precis, precis.
Ni kom närmare varandra.
Ja, precis, ja, precis. Så det var, nej, man var väldigt, man lärde sig mycket utav honom.
Ja. Har du något konkret som du har från honom?
Som han sa till mig. När jag sa bara typ beslut när jag ska dribbla liksom.
Mm.
Ibland är jag emot den och så kommer det understöd och det vill jag fortfarande göra samma som jag hade tänkt från början.
Ja.
Att liksom bara liksom att bara värdera snabbare typ.
Mm. Det där är ju intressant just med tanke på att du är bra emot den och är snabb och kan göra din gubbe.
Ja.
Tränarna vill ju inte alltid att man ska dribbla.
Nej.
Hur har det där varit genom åren? Om man ser genom hela... Jag vet, har du varit samma spelare under hela din uppväxt?
Ja, det ska jag nog säga. Ja. Att jag alltid varit.
Hur har det tagits emot då?
Alltså, det har varit blandat. Mm. Det var blandat. Men någonstans försöker man alltid göra det bra.
Mm.
Och försöker inse att det hjälper laget. Liksom.
Mm.
Och då förtjänar man ju att spela. Liksom.
Ja.
Så,
men har alla fattat det?
Jag har inte haft så stora problem med det faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Men det som, ja, som jag sa innan, alltså, märker de att det hjälper laget så klart, då spelar man ju. Ja.
Mm. Och, ja, men det blev inte så mycket alls där i Värnamo egentligen.
Nej, det blev inte så mycket.
Vad saknades liksom? Vad tror du?
Jag har ingenting konkret sådär som alltså, som jag vet saknades. Det är svårt att svara på faktiskt. Mm. Svårt att svara. Det blir några inhopp där på inte så mycket. Men annars som allt, jag vet inte, det var svårt.
För du, men ändå, du pratade ändå positivt om den tiden sen i intervjuer och sådär.
Ja.
Det var liksom ingen... På pappret så ser det ju liksom inte lika kul ut.
Nej.
Men du pratar ändå om det som en... Att det var en bra, värdefull tid.
Ja, det var det ju det. Det var en tuff tid, men det var ändå en värdefull, som du säger. Man lärde sig ändå vissa grejer. Hur man tar motgång och sånt. Som jag tog motgång där i Värnamo hade inte jag gjort tidigare. Liksom. Och då märkte man att man ändå växte ändå som människa.
Mm. Hur tog du det ändå? Och jämfört med tidigare?
Tidigare hade jag blivit... Alltså, ja... Jag var jävligt arg. Hade jag väldigt, väldigt arg.
Ja.
Men den tiden där så tog jag ändå. Försökte jag ändå. För jag märkte någonstans att det gick bra för mina lagkamrater. Och de var glada. De var glada för dem. Även om man inte var med i truppen så kom man ändå in i omklädningsrummet. Dansa med grabbarna och liksom sånt. Styrde musik och såna grejer. Fast man inte spelade. Och det var väldigt tufft när man kom hem. Så då var det ju väldigt tråkigt om man inte fick spela. Eller man inte var med i truppen liksom.
Ja.
Men ja.
Var det orättvist att du blev bänkad liksom? Även om du inte har det. Du verkar inte ha det synsättet. Men om man tittar på det mer objektivt, borde du ha varit inne liksom?
Alltså jag tycker inte att det var orättvist. De var ju så pass bra också. Ja. Men jag känner ändå någonstans att jag gav ändå. Jag är ändå mitt bästa på träningen, kände jag.
Mm.
Och jag var ändå väldigt bra. Och det var många som tyckte att jag var bra på träningarna.
Mm.
Så på så sätt kanske man tänkte att man kan förtjäna spela lite. Men det var inte någonting. Det är ju ändå tränare så att man kan inte älta för det för mycket.
Nej. Så kom du tillbaka till Brand då?
Ja.
I vintras.
Ja.
Vad sa de då?
Nej, från början var det ju bara att det var svårt att liksom sätta någonting, för jag hade inte spelat så mycket året innan. Så var mest för början att bara träna upp med laget, starta upp och sen bara se vart det leder liksom. Och så tränade jag där. Sen att det ändå gick bra. Det gick bra på träningen och sånt. Men sen kände jag också någonstans att jag blev utlånad för att spela mer.
Mm. Kände du att du inte skulle få det?
Ja, jag kände det. Jag kände att det hade blivit mycket sån här inhopp kanske om jag hade stannat. Ja, spela ibland. Och jag kände det var inte det jag behövde.
Och så började de jaga han Oskar Fallenius.
Ja, ja, precis. Precis.
Stod de i tidningarna.
Precis, att lite, precis.
Att det var lite därför du också skulle lånas ut. Typ.
Ja, precis.
Det nämndes också i samma andetag.
Ja, jo, precis. Media. Precis. Så ja, man gick, då man går där. Mm. Sen uppskattade att spela liksom.
Ja. Sen kom Bosse och tog Fallenius.
Ja.
Och du gick hit. Ja. Så nu frågar man ibland, vad håller de på med?
Nej. Men de spelar väldigt bra just nu faktiskt. Ja. Så det går väldigt bra för dem.
Ja. Tror du att du hade slagit in där?
Ja, jag tror att man hade fått förtroende såklart. Mm. Så hade jag kunnat slå mig in. Mm. Så jag tror på mig själv så pass mycket att jag hade gjort det.
Mm. Men när började ni prata om att du skulle lånas ut då igen?
Det var, jag tror det var kanske innan vi åkte till Spanien lite, då var det lite diskussioner om vad vi ville liksom.
Mm.
Och då sa jag vi går till någon klubb som jag känner jag får förtroende, och då förstod de också.
Vet du hur just GIF Sundsvall kom upp i bilden då?
Jag vet bara att det kom upp. Min agent sa till mig och pratade lite med Dogge lite kort därefter. Liksom.
Mm. Kände ni, hur väl kände ni varann?
Jag kände inte han, jag hade inte träffat han så. Mm. Men vi hade väldigt många bekanta i och med att han var i Karlberg.
Mm.
Och jag har varit i Karlberg. Så man visste ju vem det var. Alltså väl så. Men fast man kände inte honom så. Men den relationen hade vi.
Mm. Men var ni en kort period, måste ni ha varit i Karlberg tillsammans va? Eller var det precis fel? Nej,
det var
inte den säsongen.
Jag tror han var två år efter, kanske två säsonger efter mig.
Ja, det är så pass.
Ja, tror det.
Eller ja, ett det är jag kanske som inte har tänkt efter. Ja, men okej. Okay. Och då kom det upp här med giffarna.
Precis.
Och så, då ringer jag till dig och frågar.
Ja, precis. Precis. Helt chockad var jag då.
Jag blev så förvånad över att du svarade här också i det läget. Det hade skrivits i någon norsk tidning att du var på gång. Så jag ringde och provade. Jag tror jag hade ditt nummer kvar från någon gammal...
Ja,
det är sant. Men från när du spelade i Västerås, tror jag. Men det var inget... Ja, men då berättade de intresset där. Men du måste ha blivit förvånad att...
Jo, jag enkelt brukar... För jag, under den perioden fick jag så jäkla många... så här, telefonförsäljare, så jag brukade aldrig svara, så jag vet inte varför jag svarade just den gången.
Nej, bra, blev
och sen blev jag helt chockad.
Ja. Nej, men det är ju, nu är du ju här och liksom, i år blir du 23. Du har inte fyllt än, va?
Nej, maj, 8 maj.
Du är 23 och det känns ju, ja, men man ser ju redan här de första matcherna att det finns ju någonting där. Och din snabbhet och allt det här en mot en. Och du kommer till så mycket chanser. Ändå känns det som att du inte riktigt har fått det här genombrottet. Egentligen. Kan du sätta fingret på? Vad är det som har saknats? Eller vad är det som behövs för att...
Jag tror det är störst, det är ju, dagens fotboll är ju mycket poäng. Poängbaserat. Och den biten har jag inte... Ja, det krillats av. I de senaste åren, ska man säga så. Sen jag skulle säga det av liksom gjort så att man inte har fått det stora genombrottet. Men jag känner ändå spelet, alltså jag är ändå bra i spelet och sånt och kan skapa lägen. Men jag skulle nog säga det. Poängskörden borde eller måste upp mer.
Ja, du får, men då får du chansen att sätta fart på allting.
Precis,
nu helt enkelt.
Precis.
Det verkar ju som man har stort förtroende här för i början i alla fall. Du får lita, eller liksom du får ta stort ansvar där. Och Vad ska du säga om din roll här i laget och din position? Kan du berätta? Beskriv den.
Jag skulle säga att det är en roll som passar mig väldigt bra. Mm. Och jag får förtroende från Dogge och inte bara från alla spelare också.
Mm.
Engan sa också, det första han sa när jag kom, att varje gång jag får bollen ska jag dribbla, sa han.
Ja.
Varje gång du får den ska du dribbla, sa han. Med den rösten. Men så det är en roll man gillar. Och då känner man ju mer förtroende och självförtroende att, liksom, att man ska göra det. Liksom.
Mm.
Och någonstans där blir det ju lättare med allting.
Mm. Ja, och just det här, din kant känns ju väldigt offensiv med dig och Robert Lundström. Kan du berätta om den dynamiken mellan er?
Nej, Robban, han är väldigt, väldigt rolig att spela med. I och med att han springer ju hela tiden upp och ner.
Mm.
Och när han kommer utanför så kan man ju använda honom i sin egna dribbling, vilket är väldigt bra. Man kan ju lura att man går i passar honom och går in, eller så spelar man honom och då slår han in, så man blir liksom en i två, kan man säga. Mm. När han kommer runt där, så jag skulle, den relationen har varit väldigt bra mellan mig och honom.
Mm.
Så blev han arg någon gång förra matchen, han skrek.
Men vad? För vadå?
Då någon boll jag slog för sent.
Ja.
Han blev jävligt sur på mig, men annars har det varit bra.
Ja, du spelar ju ute till höger.
Ja.
Men det var också bland det första du sa. Du är väldigt, väldigt vänsterfotad.
Ja. Ja.
Hur vänsterfotad är du egentligen?
Alltså
beskriv för en radiolyssnare.
Det finns ingen höger alls, ska jag nog säga.
Hur kan det vara så svårt?
Jag vet faktiskt inte varför, hur det har blivit. Men vänsterfötter brukar alltid vara mer extrema med vänster, men jag tror det är en ny nivå.
Men hur har du kommit undan då genom åren?
Man blir bättre på när man viker in.
Mm.
Jag tror alla vet, eller någon som vet, jag viker oftast in.
Mm.
Men man vet aldrig när eller hur, eller att det kan gå snabbt. Man gör det snabbt.
Mm.
Så man, där har jag blivit mycket bättre. Och så kan man ju gå utsida också och slå in den. Men man blir bara mycket mer bättre på allting. Man är bäst typ.
Mm. Vi ska ta fram några fler lyssnarfrågor. Det är en Mikael Heppa Hellberg skriver. Jag undrar hur tusan han kunde hamna i Giffarna. Ser ju sjukt bra ut. Vilket kapsyn. Det är ett lån. Och där kan man ju fråga, hur ser du på framtiden efter den här säsongen? Nu är du lånad hit ett år till att börja med, men vad har du för mål här?
För mål är att spela så högt upp som möjligt och på så hög nivå som möjligt, och visa framförallt att man kan spela på en hög nivå. Så nu också är det, men målsättning är det mest det här året, man ska göra ett bra år nu, ett ny år liksom. Så det är mest det jag lägger fokus. Jag lägger inte så fokus på det som ska hända efter.
Nej.
Jag är mest fokuserad på, jag är liksom, jag är här för en anledning liksom. Jag tror att man ska se på att hur hamnar jag här liksom.
Mm.
Man är ju här, saker har hänt och jag har hamnat här.
Mm.
Och tycker man ska göra bäst av situationen liksom. Mm. Och liksom kriga hela tiden. Och visa.
Vad vill du få ut här då liksom?
Nej, jag får ut så mycket av min fotboll liksom. Det är som sagt, jag det senaste året har jag gått under radarn. Jag har inte fått spela. Så det känns som att folk har glömt bort lite. Och det vill jag visa. Vad folk har glömt.
Mm. Plocka fram det.
Ja, precis.
Men, det får vi följa. Det ska bli intressant.
Yeah.
Vi var inne på din snabbhet. Kan du berätta om den här snabbheten? Är du född med snabbheten eller har du utvecklat den efterhand?
Jag tror jag utvecklas efterhand. Jag minns att jag var inte så snabb när jag var yngre. Jag var ganska kort och liten då. Men sen växte man några meter och då blev man snabbare och snabbare. Och min spelstil har alltid varit att jag inte varit snabb. Så jag har alltid spelat utifrån det.
Mm.
Att man dribblar med då. Så nu de senaste åren så tror man att man är lite segare än vad man är. Liksom.
Man du märker... vågar inte tro på att du är så snabb.
Nej, inte. Nej.
Va? Man är inte. Men då måste du ha hänt någonting där någonstans. Du måste precis. Ha gjort någonting.
Jag vet inte vad något speciellt. Någon speciell grej jag har gjort. Men jag tror bara det är något som har kommit mer och mer.
Ja. Är dina bröder snabba?
Det var de. Mm. Den äldsta de var väldigt... nu är de inte, nu är alla sen. Chockar sig. De var väldigt, väldigt snabba.
Ja.
Två av dem speciellt tänker jag på.
Ja. Hur är Pascal förresten då som spelar i ettan?
Om han är snabb.
Ja.
Och han är väldigt, eller inte väldigt snabb, han är snabb.
Mm.
Han är kraftfull.
Ja.
Han är kraftfull.
Men vad är han för position?
Han är forward.
Ja. Han är forward. Är han något för giffarna framöver? Så?
Jag hoppas det verkligen. Alltså. Ja. Det har jag sagt till Dogge. Det var första jag sa till Dogge när jag pratade med.
Men ja, och vi pratade ju också om, du berättade om din tro.
Yeah.
Du är inne i Ramadan just nu.
Yeah.
Kan du berätta hur det är?
Nej, det för oss muslimer så är det en väldigt bra månad. Mm. Och liksom bli bättre med sin tro. Och bättre som människa. Liksom. Jag tror jag pratade med någon vän. Att man ska tänka på det man brister på. Som ja, sina svagheter som människa. Och man blir bättre på det.
Mm.
Så jag ser den är en väldigt helig månad för mig faktiskt. En månad som betyder väldigt mycket för mig.
Vad, om du ska beskriva det för någon som inte är bekant med det. På vilket sätt... På vilket sätt får just fastetiden liksom dig att tänka på de bitarna, de sidorna?
Den första månaden är bara man bara praktiserar mer allmänt. Mm. Man får chansen till det. Och det som man får ut så här, hur ska man förklara? Får mer belöningar.
Ja.
Med bra saker du gör under den här månaden. Och för också man tänker också ibland att man har det så jäkla bra hela tiden. Och när man inte äter och dricker så mycket, då tänker man ju på väldigt mer. Och då är man tacksam för det man har. Och det ber man mer och då gör man mer bra saker liksom.
Vad intressant.
Ja.
Men när du tänker på dig själv då och var du är och vem du är som människa, får du upp de här tankarna? Vad skulle du vilja utveckla med dig själv? Var har du dina brister?
Så jag är dålig, väldigt dålig på att höra av mig.
Mm.
Så jag hör av mig till när och kära. Och vet att, att jag bryr mig mer. Eller mycket om dem. Och det. Och sen välgörenhet också.
Mm.
Att donera pengar och sånt. Gör. Så det mesta är liksom.
Vad donerar du till när du donerar?
Det är mest som behöver hjälp. Det brukar oftast finnas såna här swish-kampanjer som kommer väldigt mycket upp under Ramadan. Så man swishar bara lite det man kan. Någon som behöver liksom.
Hur är det att kombinera fotboll och Ramadan?
Det här året har det varit enklare än vad det varit innan. I och med att nu är det så pass tidigt på året. Så solen går ju ner mycket tidigare. Så det har varit enklare. Men det är såklart jobbigt. Det är såklart jobbigt med träning och sånt.
Mm. Ja, får du anpassa dig någonting?
Ja, jag får anpassa det lite.
Hur då?
Som till exempel igår fick jag kliva av. Då kände jag mig väldigt trött. Då fick jag kliva av. När vi skulle köra med Vegard.
Mm.
Han har ju sina
fys.
Ja, han har ju sina fysträningar där. Som kan bli jobbiga.
Ja.
Så, men det mesta att jag säger till liksom, om jag känner.
Mm.
Men det var första gången jag kände att jag började kliva av.
Mm. Har du, möts du av acceptans för det?
Vad menar du då?
Alltså, acceptera folk att, så här, att du inte gör fysen med laget.
Ja, det gör de. Det är de. Det är väldigt alla förstår. Det känns som alla förstår.
Mm.
Och stöttar liksom.
Är det fler än du som gör det?
Kino gör också. Fastar också. Så det är jag och han i laget.
Mm. Hur är det att liksom balansera det den tanken, liksom du gör någonting, du går in i Ramadan för dig som människa, men som fotbollsspelare rent sådär näringsmässigt och så kanske det inte är så gynnsamt.
Nej.
Hur balanserar du det? Hur tycker du att det är?
Det är så såklart
två grejer som är viktiga för dig.
Ja, precis. Det är klart det är jobbigare för fotbollen liksom. Men två näringar brukar ofta så svårt koncentrera mig. Så enkla misstag jag kan göra på träningarna. Och det gör man att man är bara trött allmänt i skallen.
Mm.
Men jag känner att jag vill göra det liksom. Och så jag balanserar det är att ja, man är uppe lite längre på nätterna. Det kan också vara lite jobbigt att vakna på morgonen. Ja, mest det.
Mm. Ja, för hur är det? Man äter när solen har gått ner.
Ja, precis. Ja. Precis.
Här går den ner lite senare än i resten.
Ja, det är det. Det är det. När man äter när solen går ner och sen äter jag i omgångar liksom,
ja,
under kvällen.
Ja.
Och sen ibland kan jag sova och vakna innan solen går upp och sen äter lite och sova igen.
Ja. Ja, man får vara smart.
Ja, precis, precis.
Det är dumt. Jag satt och kollade på det här The Island. Marcus Schenkenberg kör ju periodisk fasta. Det är ju ungefär samma sak då.
Ja, precis, precis.
han håller sig i bra form.
Ja.
Även om han ser ut att ha fått göra en och annan injektion för rynkorna och sådär.
Oj, oj.
Ja, där är inte du än.
Ja, nej,
han är 30 år framför dig. Men om man tittar på din fotbollskarriär sådär. Alla springer på motgångar och ofta formar de oss. Har du någon sån som du har sprungit på längs resan som du ser som din stora utmaning?
Jag skulle säga tidigare Värnmo skulle jag nog ändå säga som en motgång.
Mm.
Blir värvat som en spelare som ska spela eller tror jag skulle få spela liksom. Så det blir inte allt som jag hade tänkt mig liksom. Eller som vi hade tänkt oss där. Så det var en liten motgång. Som har ju några. Ja, när man blir bänkad eller sådär.
Vad tar du med dig framåt då av dem? Kan du lära dig du lära dig av det och ta med dig?
Man blir bara, för mig, jag tror man jag blir alltid motiverad hela tiden och visa hela tiden vad jag gör på plan. Jag brukar inte lägga energi utanför plan eller typ så mest. Det är bara mest på plan, man visar hela tiden, man är extra motiverad. Så det är någonting bara som det brinner bara inom mig när man inte spelar och då vill man bara hela tiden visa det.
Mm.
Så det kommer från, jag tror det kommer från en själv.
Mm.
Ska jag nog säga.
Men du som då har det här glada från din mamma.
Ja.
När du säger att det brinner. Ja. Brinner det av ilska eller är det någonting annat?
Jag tror det är mest ilska. Alltså.
Mm.
Det är mest ilska.
Du kan bli arg ändå. Liksom.
Ja. Mm. Ja. Ja, det kan jag. Även fast man inte kan tro, men mina kompisar när jag var ung i alla fall, de trodde jag hade riktiga problem. Alltså. Det var så pass.
Va? På vilket sätt?
Nej, om vi spelar fotboll, om du vill något tid, då skrek jag och skällde ut dem och såna här grejer. Men jag kunde bli jävligt arg på små grejer.
Ja.
Men det har gått bort genom åren.
Ja, man har inte sett det här än.
Nej, inte. Nej.
Kommer det?
Ja, så jag hoppas inte det. Jag hoppas inte det.
Det beror på hur du och Robban hittar varandra.
Ja, precis, precis.
Jag ska kolla vidare här. Lyssna fråga. Jo, Joakim Nordin frågar, vilken av de unga spelarna har imponerat mest på dig?
Unga spelarna som imponerar mest. Ja, det är många av dem.
Förutom gubbarna. Det
är skulle säga, såklart Kino.
Mm.
Hans teknik där. Påminner mycket om mig själv.
Mm.
Hans teknik är väldigt fin. Och bra speluppfattning och sånt. Så han imponerar mig väldigt mycket. Och Larsson också.
Vad gillar du där då?
Nej, han också. Han har genombrottskraft. Som jag gillar väldigt mycket. Och Bengans snabbhet.
Mm.
Skulle säga de tre. Men det är ju alltså det är jättemånga ju, som jag kan ju se hela laget.
Alla,
hela Carrick också. Hans också genomsbrottskraft. Det är många ju, det är många.
Du kan räkna upp allihop.
Ja,
men om man du nämner Kino först.
Ja.
Och jag tänker på honom just. Han är inne i sitt första seniorår nu.
Precis.
Vad tror du han skulle behöva för att slå sig fram och ta plats här, få speltid?
Jag tror
konkurrens.
Jag tror han kan bli väldigt bra. Mm. Men jag tror man bara tränar och kommer in i tempo lite mer och mer med seniorerna, att det kan också bli riktigt bra. Men i spelet kanske han blir lite mer tuffare, har jag sagt.
Mm.
Kan spela lite mer fulare. Eftersom att han är ju lite mindre än de andra.
Mm.
Kan kompensera med det liksom. Och vara mer tuffare.
Mm.
Men han har ju jättemycket fotboll i sig. Väldigt mycket fotboll.
Det har han.
Ja, väldigt mycket fotboll. Gillar han väldigt mycket.
Mm. Så har vi också Edith Einarsson skriver. Här är det också en del beröm. Det får du ta med.
Okay.
Kul och spännande att se dina första insatser i GIF-tröjan. Sen, vad har du i hörlurarna? Har du några tips på skön musik som inte spelas i radio varje dag? Din spelstil har någon sorts aura av att den här gubben gillar när det svänger.
Alltså jag har ju några låtar jag måste spela när det är match. Men jag tror inte han hade gillat de låtarna.
Men vi kanske måste klippa in det här.
Alltså,
det här är Edith Einarsson är ett alias. Jag har spelat lite innebandy med, okay, med Edith Einarsson.
Okay.
Det här är någon som kan gilla alternativt.
Okej. Okay. Mm. Men alltså, den första låten jag brukar spela heter NBA. Det är NBA Youngboy heter han.
Mm.
Och låten heter War With Us. Den första låten jag brukar alltid spela.
Mm.
Sen har jag några. Jag brukar spela mycket Meek Mill. Också en rappare. Det är mycket rap jag spelar när det är match.
Mm.
Jag har några låter som inte jag lyssnar på i vardagligen. Bara när det är match. Så lyssnar
för
jag
du måste dem. Spara den.
Ja, precis.
För adrenalinet.
Ja, precis. Ja. Precis. Och den sista låten innan, det brukar vara I Do This med Nipsey Hussle. Den har jag spelat i sen jag var 18 år. Varje match typ sen jag var 18.
Mm. Så du har, men det här är, det är bra. Då har vi en trio låtar som då vill man liksom komma in i Munga Simba mode innan match som supporter, då drar man den här lilla spellistan.
Precis, precis.
De tre.
Precis.
sen var frågan då, trivs du bäst i höger? Det har vi varit inne på. Ja, hur skulle det funka att använda dig på vänster då?
Alltså, ja, det hade nog funkat. Men jag trodde det, då tänker jag lite mer annorlunda då.
Mm.
Du slår mycket mer inlägg och sånt.
Mm.
För det är inte samma sak att dribbla som från vänster och höger. Liksom. Men jag har ju spelat båda genom åren. Men det har alltid gått bäst på höger. Så då klart man vill ju spela där. Det har gått bäst. Så det har mest varit det.
Sen är det är samma person. Yeah. Förutsatt att du är yttermittfältare framför en fyrbackslinje. Vilken sorts ytterback vill du helst ha bakom dig? En anfallsglad lekkamrat som förstår dig men som emellanåt måste täcka upp för? Eller en hemmakär typ som väntar vid mittlinjen när du gör din grej?
jag skulle nog säga en ytterback som gillar att anfalla kanske.
Ja.
Som kommer runt.
Ja.
Då kan man använda han också och sätta han i spel.
Men du får, ibland får du göra lite av hans defensiva jobb då? Om
man... Ja, eller nej.
Är det okej? Okay?
Vad sa du?
Är det okej?
Okej, okay, ibland.
ja, sen är det en fråga från Incognito Langer. Vad lärde du dig i Värnamo av Tern? Jag var inne på det.
Men ja, det som sagt, värderingsbiten lärde jag mig från honom. Mm. Ja, mest det. Och springa. Sprang väldigt mycket med honom. Väldigt mycket med honom.
Körde han extra med dig på något sätt?
För när jag kom, jag hade inte tränat på kanske 3 veckor. För jag hade varit skadad. Och då kom jag till Värnamo. Då var jag otränad. Och så fick jag köra extra med honom.
Mm.
Själv. Och då var det mycket löpningar för att köra med honom.
Är han tuff?
Oh, nej, jag älskar att springa ju.
Mm.
Jag gillar att springa. Så det blev några runder där alltså.
Vet att jag har snappat upp en del löpning av Jonas Tern. Det här är ju lite, nu är det lite navelskådande för lyssnarna. Men jag spelade en kort period i Spanien, alltså med brödnivå, kortnivå.
Okay.
Men det var genom plugg. Min gymnasieskola hade någon så här förgreningssamarbete så man kunde få plugga i Spanien ett tag. Och då hade de plockat ihop som ett all-star-lag med fotbollsspelare från de olika skolorna som den här, det var en friskolekedja.
Okay.
I hela landet. Som Jonas Tern tränade tillsammans med en som heter Christer Tonning. Som legendar. Han har spelat i New York Cosmos. Okay. Kommer jag ihåg. Men de här, det kommer jag ihåg att de körde en massa löpning på stranden några dagar i veckan för att verkligen löpa ur kroppen. Och det var liksom en massa explosiv löpning och skit, men de sa att men sammanlagt en mil ungefär. Och de körde 10 pass i veckan.
De är det.
Under de här 5 veckorna som de körde där. Då frågade jag faktiskt Jonas Tern också. Den skulle han aldrig komma ihåg. Jag frågade honom. Kan inte jag få komma och köra pass med er? Nej. Dörren var stängd. Det var liksom... Nej, grabbarna är ju samspelta. Så att det spelar ingen roll vad du har gjort för det. Du får inte komma med. Men det var bra spelare där. Niklas Hult var väl den som var bäst. Elfsborg idag.
Precis.
Ja, men jag snappade upp deras löpprogram och hade med mig det väldigt mycket när jag fortsatte spela sen. Jag blev en stabil Division 5-spelare.
Det är kul, det är ju alltid något.
Ja, det är alltid något. Det är kul i alla fall. Hur har det här varit? Vi har passerat timmen lite drygt.
Oj, ja, det har gått snabbt.
Ja.
Ni gillar på att prata av mig lite. Det kan vara skönt att prata av sig lite.
Ja, men har vi liksom har vi fått med oss en ordentlig bild av Munga Simba?
Det hoppas jag.
Det känns fint. Det är jag att jag har med mig mycket då här, det kommer ju vara din familj.
Ja.
Glädjen, mamma.
Precis.
Framförallt skulle jag säga. Det är fint. Det där Munga Simba-leendet kommer vi få se.
Ja, det hoppas jag. Om inte någon stör mig.
Ja, om inte Robban kommer upp. Ja. Nej, stort tack för det här. Jag tror att vi tack för nu.
Ja.
Nej, vänta. Vi måste prata ändå lite förväntningar på den här säsongen.
Ja, förväntningar.
Ja, nu stoppar jag upp mig här.
Ja.
Men alltså, lite förväntningar på laget den här säsongen. Hur bra är ni?
Jag tycker vi... När vi är bra så tycker jag vi är jävligt bra.
Ja.
Men jag tror vi måste bara hitta en hög lägstanivå.
Mm.
Men ja, jag tycker vi ska sikta på att vinna varenda match.
Mm.
Tycker jag. Och jag tycker laget också.
Mm.
Det kändes som det att bara någonting klickade på i lördags.
Mm. För ni har ju haft en skittuff försäsong.
Precis, liksom. Precis.
Vad var det som var annorlunda i premiären?
Jag tror bara folk bara förstod att det var mer allvarligt. Och speciellt de rutinerade Engan och Hallenius. Man tar ju rygg vid dem också.
Mm.
Och de kändes väldigt lugna inför, även fast det har gått tyngre. Mm. Kändes som att de var väldigt lugna och då var man också lugn själv. Liksom.
Mm.
Och så nu när det bara klickade allt och alla var påslagna i matchen. Så jag hoppas det håller sig.
Mm. Och ja, du kom ju liksom in igen. Din första match var väl mot Hammarby?
Ja, precis. Ja,
08 och du var wingback, va? Hur var det där?
Nej, det var en tuff upplevelse. Alltså. Jag tror att vi sa ju att jag aldrig spelat vänsterback innan.
Ja.
Så istället skulle det bli tuff. Men ja, det var ju något man inte hade tänkt sig innan alls.
Nej. Kommer du göra om det?
Nej, jag hoppas verkligen inte. Verkligen inte.
Ja, vi får se. Vi ska inte lova för mycket om
det.
Nej, men det ska bli kul att följa, se vad ni kan göra vidare av det här. Ni har AFC
precis.
I nästa omgång. Och de har ni ju redan mött.
Precis, precis.
Vad tror du, lite kort så, inför den matchen?
Jag tror det blir en tuff match där på Tunavallen. Kom mycket med mycket kamp och sånt. De spelar ju precis, speciellt sätt. Man vet inte vart. De är svåra att analysera det. Så det kommer bli, man vet inte vad som väntar liksom. Men jag tror vi har ju väldigt bra första halvlek mot dem, tyckte jag. Så bara vi håller, vi gör saker vi vill göra, så kommer vi hoppas det går vägen.
Ja, det är viktigt att inte sätta Pontus Engblom i lägen med vänsterfoten.
Nej, exakt.
Han hade väl tre frilägen med.
Ja, precis.
Nej, han får väl skjuta in sig. Han kanske har gjort det nu.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Nej, men så då. Nu kan vi runda av.
Okej.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.